Vi ber en bön tillsammans. Tack Gud för möjligheten att få vara med och ge på olika sätt. Tack Gud för pengar som samlas in i detta nu eller som har gjorts det i veckan som har varit eller veckan som kommer. Gud, vi ber om att våra församlingar ska få fortsätta växa både inåt, utåt och uppåt. Inåt mot varandra, vi som finns med till en större gemenskap. Utåt mot andra människor. Kunna nå fler, kunna hjälpa fler och så vill vi växa uppåt mot dig. Sträcka oss närmare dig och få lära känna dig mer. Vi tror egentligen inte att det är pengar som gör detta, men vi vet att pengar kan vara med och bidra till detta. Så välsigna det och allt som samlats in. Gud, jag ber också för denna predikan. Öppna ditt ord, precis som du har gjort genom sången och genom bibelläsning och genom gudstjänstledningen. Gör det igen, in i våra liv. Tala till oss, Herre. Amen. Vi börjar närma oss slutet i vår gudstjänstserie som vi följer den här sommaren när vi gräver lite djupare i Johannesevangeliet. Det är ju ett av de fyra evangelierna. Det finns Matteus, Markus, Lukas och så Johannes. Och alla de här evangelierna är ögonvittnesberättelser från några av de personerna som gick närmast Jesus, som följde honom på väldigt nära håll. Johannesevangeliet är lite annorlunda än de andra tre evangelierna. De andra tre påminner varandra ganska mycket om varandra, vilka berättelser som finns med, hur de är skrivna och så vidare. Men Johannesevangeliet är skrivet på ett litet annat sätt. Bland annat så ägnas ungefär halva Johannesevangeliet till Jesus sista vecka innan han korsfäs. Och Johannes har även med flera under som Jesus gör. Och i slutet av sitt evangelium så skriver Johannes att Jesus gjorde många fler saker som inte fick plats i hans dokumentation av Jesu liv. Och jag tänker att med det så vill Johannes förklara något av vem Jesus är. Han är mer än det man först ser, mer än det man först anar. Bakom den bilden Johannes och de andra författarna i Nya testamentet ger av Jesus så ryms det ännu mer. Det finns ett större djup, en större kraft, en större erfarenhet av Gud. Bokstäver och sidor räcker helt enkelt inte till att förklara allting. Och den texten som Victor läste förut, den säger minst sagt något om ett stort djup hos Jesus. Hela kapitlet innehåller egentligen ett stort djup. Och texten fortsätter efter det Victor läste. Och den kretsar kring den blinde mannen som börjar se igen och olika personers reaktioner på det. Det är olika saker det pratas om. Olika saker Jesus gör och säger. Och olika grupper av människor som syns och hörs. Och jag skulle vilja säga något om två av grupperna som finns med. Först är det lärjungarna och sen något om fariseerna och deras tankar. Och när det handlar om lärjungarna så kommer vi lära oss något om smärta och lidande. Och från stycket om fariseerna så kommer det handla om att inte kunna se klart rent andligt. Men nu börjar vi med lärjungarna och deras förhållande till lidande, till smärta. Det här ämnet är egentligen inte huvudtemat för kapitlet utan det är snarare det här med att vara andligt blind som är det. Men i de allra första verserna av kapitlet så har lärjungarna en intressant ingång i frågan kring varför mannen var blind. Jesus och lärjungarna möter den här blinde mannen och lärjungarna gör honom till någon form av objekt. De börjar prata med Jesus om den blinde mannen när han sitter bredvid. Och så frågar de, vad är hans bekymmer? Eller inte hur han mår, om de kan hjälpa honom eller göra något för honom. Utan då vill liksom börja nysta i anledningen till att han är blind, till att han lider. Och den här frågan om varför han är det, frågan varför hänger nästan alltid ihop med allt lidande. När vi läser om människor som har gått bort, så är det inte sällan anhöriga som frågar sig varför. Varför just henne? Varför just honom? Varför får jag lida? Varför händer det dem? Varför händer detta Gud? Alltså det verkar ligga något i det mänskliga att ställa den frågan. Varför är det som det är? Varför har detta och detta hänt? Men när lärjungarna ställer den här frågan så är det inte en varför-fråga utifrån att de känner med mannen. Och att de är frustrerade över hans situation. Utan de verkar mer vilja höra skvaller om vem som har gjort vad och Och man kan förklara varför mannen inte kan se. Och de som frågar, de antyder egentligen svaret redan i sin fråga. De undrar om det är mannens föräldrar eller mannen själv som ligger bakom att han inte kan se. Alltså, har deras föräldrar gjort något så att ett blindt barn blev deras straff? Eller är det mannen själv som gjort något så att han straffades med blindhet? Hur man skulle kunna födas blind som en konsekvens av en egen synd, det är en rätt konstig fråga att tänka. Men det verkar nästan som att lärjungarna testar en del teorier på Jesus. För då så fanns det en del lärare, rabbiner, olika människor som undervisade och talade, som hade teorier om att man kunde synda och göra fel när man låg i sin mammas mage. Tänk att vi inte ska ägna för mycket tankar hur det gick till rent praktiskt, men det lärdes faktiskt ut av en del. Eller det fanns även de som menade att i förväg kunde Gud straffa människor för att de skulle komma och leva ett egoistiskt och syndigt liv. Och då gick liksom Gud handlingarna i förväg och gjorde den här mannen blind för något som han sedan skulle komma att göra. Alltså, det är det här som lärjungarna är och fiskar. De vill liksom veta hur läget ligger till. Berätta nu, Jesus, du som vet allt. Ge oss lite inside här kring varför det har blivit som det blivit. Men sanningen är ju den att det här tankesättet inte bara någonting som fanns då. Alltså, spår av detta finns ju även nu. Att om livet är hårt mot dig, om olyckor, sjukdomar och andra problem drabbar dig, så kan man spåra det till något du gjort eller inte gjort. Ni vet, vi skördar det vi sår och Gud är den som verkställer domen över oss. Har du dåliga omständigheter runt dig, ja, men då har du nog också gjort något dåligt. Vänder man på det där så kommer det något ännu värre. Nämligen den farliga och den rent ut sagt illasmakande stoltheten hos de som har ett väldigt bra liv. För om det är så att de som lever ett jobbigt och ett svårt liv har gjort något dåligt för att få det så, då har ju de som lever det goda livet gjort något väldigt bra för att få det så. Och jämförelsen däremellan, den är inte hälsosam för någon alls. Och det finns psykologisk forskning som visar att många människor på olika sätt, öppet eller undermedvetet, tror att det är den lidande personens fel att han eller hon har hamnat där. Ja, men han måste väl ändå gjort något för att det skulle blivit som det har blivit. Alltså, sådana saker händer inte bara vem som helst. Och samma studier visar att det ligger oss nära till hands att tro så, för att vi samtidigt säger till oss själva att sånt kan inte hända oss. För vi gör inte det, eller vi gör inte det. Så de är ute på djupt vatten här, lärjungarna. Och samtidigt så kan man genom historien ganska enkelt inse att de har fel i sin fråga. För det finns massor av bra människor som har levt liv som varit trasiga och svåra. Och det finns massor av människor som varit själviska, som varit egoistiska, direkt onda. Som ändå levt goda liv, fått dö gamla i lugn och ro. Och Jesus är tydlig i sitt svar. Han tar avstånd från lärjungarnas tankesätt. Han är tydlig, det är inte synd det handlar om. Det är inte vem som har gjort bra eller dåliga saker. Det handlar inte om föräldrars eller mannens missgärningar. Inget av det, säger han. Ni kan inte spåra mannens blindhet tillbaka till olika gärningar, säger Jesus. Vid ett annat tillfälle så får Jesus ungefär samma fråga. Det berättas om det här i Lukas evangeliet kapitel 13. Och då refererar Jesus till ett torn som hade rasat och hade haft ihjäl 15-20 personer. Så ställer Jesus en retorisk fråga. Och så undrar han, var de mer syndare än andra eftersom de var med om en sån fruktansvärd olycka? Nej, så här är det. På många ställen i Bibeln så stryks det under och görs tydligt. Gud skapade inte den här världen med lidande och med smärta. Gud skapade ett paradis, en perfekt värld. Men i samband med att människan vänder sig bort från Gud, väljer en annan väg än den Gud tänkt, så slutar allting fungera på det sättet som det gjorde från början. Allting hamnar snett, allting vänds fel, död, lidande, sjukdomar, det här dyker upp. Så vad Jesus egentligen säger är att ja, synden har på ett sätt lett till att lidandet har kommit till världen, men aldrig på det personliga planet. Man kan inte härleda individuell smärta, individuellt lidande, individuell sjukdom till enskilda människors synder. Jesus säger nej till den tanken när lärjungarna lyfter upp detta. Det funkar liksom inte så. Och det är ju så att det hjälper oss också att förstå att när vi får vara med om lidande och smärta, då ska vi inte, för det första vi gör, är att gå till botten med oss själva. Rannsaka oss vad vi har ställt till med och inte. För vi själva är liksom inte anledningen till det. Och då kan du också släppa samma tanke om din granne eller om din släkting eller församlingsmedlem. Det är inte hans eller hennes synder som kommer i kapp när lidandet slår till. Och så svarar Jesus något om att anledningen kring allt detta, kring mannens blindhet och så vidare, det är att Guds kraft ska bli tydlig och synlig. Och vad det betyder, det måste ju betyda att Gud håller på att göra någonting här och nu. Alltså han gjorde någonting där och då, när Jesus klev in i den här situationen, i den här blinde mannens liv. Och då kan vi också tro att han håller på att göra någonting här och nu. Ja, du kan hamna i problem, du kan hamna i lidande, du kan hamna i olika svåra situationer. Men det betyder inte att Gud slutar vara verksam. Sluta inte tro att Gud vill göra någonting hos dig och i dig. Sluta inte tro att Gud vill gripa in och förändra. Den här mannen hade nog trott det, men så dyker Jesus upp. Nej, du behöver inte förstå allt. Du behöver inte klura ut vad det ena och det andra kommer ifrån. Hur saker hänger ihop. Vad det ena har lett till det andra. Och vad det får för resultat av allting. Våga tro att Gud verkar mitt i detta. Detta lär den här texten oss utifrån lärjungarna och deras märkliga frågor om hur lidande och synd hänger ihop. Och så var det nästa grupp. Fariseerna och det här med att de inte kunde se klart rent andligt. För där Viktor slutade läsa så berättas det om att mannen som har fått sin syn tillbaka förs till fariseerna av sina grannar och bekanta. Och fariseerna, de är kritiska till vad som har hänt. Till hur saker har hänt. Och om det verkligen var så att han var blind på riktigt. De frågar honom massa saker. Och sen så går de till hans föräldrar för att ta reda på: var han verkligen blind på riktigt? Och så vill de veta mer om hur han blev frisk. Och då hänvisar mannen tillbaka till Jesus och berättar att det var minsann han som gav honom synen tillbaka. Och så träffas Jesus och några av fariseerna. Och så berättar Jesus för dem: ni är andligt blinda. Han säger inte det rakt ut, men han säger det ändå. Och det här var något som de naturligtvis uppfattade som en skymf. Alltså de menar ju att de kunde det här med Gud. De kunde allt om andlighet, hur allt hängde ihop. De tyckte ju själva att det var de som satt på svaren när det gällde allt detta. Alltså de var minsann inte blinda i sina egna ögon. Och vad hela kapitlet egentligen handlar om, precis som den gången när Jesus gör så att en picknick för en eller två personer räcker till 5000 människor. Mer handlar om att Jesus har en förmåga om att möta vår andliga hunger än att mätta magar. Det är ju att även den här texten handlar om Jesu förmåga att möta vår andliga blindhet. Och att han har en förmåga att hjälpa oss att se klart rent andligt. Och då kan man tänka så här, men vad innebär det att se klart rent andligt? Alltså vad är det Jesus vill göra för oss och hjälpa oss med? Och vad är det han vill adressera med den här händelsen? När jag var i 20-årsåldern så blev jag vid ett tillfälle upplockad av en kompis som kom med en ny bil. Vi skulle åka en sväng och så åkte jag med honom, satte mig på passagerarsätet. Och så slogs jag av att han inte hade säkerhetsbältet på sig. Jag frågade, vad håller du på med? Och så hävdade han att han för några dagar sedan då i sin nya bil snabbt hade behövt sträcka sig åt något. Och då hade han blivit hindrad av att han hade på bältet. Så då valde han att köra utan bälte. Trots att både lag och statistik kring dödsfall i trafiken och allting talade emot detta. Ett tag senare så fick jag något motvilligt åka med honom igen. Men nu satt han bakom ratten med bältet på. Och jag undrar vad som hade hänt. Alltså vad är det som gör att du helt plötsligt väljer att ha bilbältet som du bara för ett tag sedan absolut inte skulle ha? Och då sa han att han hade läst om en kille i hans ålder som bodde i närheten av där han bodde. Som hade fått ta en flygtur genom en vindruta på sin bil och hade med nöd och näppe klarat livet. Och då insåg han vad han höll på med. Alltså vad är det att inse något? Jo, det är att se saker på ett annat sätt än innan. Kanske att se något från insidan eller även att se något med sin insida. Att se klart andligt, det är att inse något. Att se sin egen insida och att även se saker från insidan. Beslutet att använda bilbältet, det hade min kompis först möjligtvis bara i huvudet. Man kan tycka att det borde räcka att förstå med huvudet att det är något man ska ha. Men för honom så krävdes att han läste om den här andra grabben som skadade sig för att det också skulle landa i honom. Att det flyttade ner från att bara vara något i hjärnan kring en lag han kände till, till att landa i hjärtat när det drabbade honom personligen i berättelsen om den här andra killen. Hos fariseerna så landade det här med tro och Gud på sin höjd i huvudet hos dem. De uppfattade saker med deras hjärna. De kunde läsa sig till saker. De kunde förstå saker i tanken. De kunde Israels historia och hur Gud hade handlat. Men de lät det aldrig komma nära dem. Det fick aldrig bli personligt. De lät det aldrig bli sig själva bli berörda. Vid ett annat tillfälle så är det en farisé, han heter Nikodemus, som kommer till Jesus. Och så frågar han, Jesus, vad är det egentligen du menar med allt du säger? Med det du gör, med det du försöker lära ut? Alltså hur hänger saker ihop? Vad betyder allting? Och då säger Jesus till honom, Nikodemus, om du vill börja tro och följa mig, då måste du bli född på nytt. Alltså även det begreppet hade Nikodemus svårt för. Och Jesus fick förklara för honom. Alltså det handlar inte om någon bokstavlig födsel nu. Men att du måste låta allting gå från tanken och hjärnan till att också landa i hjärtat. Att du måste börja se saker med ditt inre. Och vad fariseerna främst aldrig förstod och vad de flesta av oss behöver förstå ännu mer, det är syndens verklighet. Och det är nådens verklighet. Det var något som lärjungarna heller inte kopplade i den här texten som vi läste om förut. Men det finns ett bra exempel på det här i texten. För efter att mannen har fått sin syn tillbaka så håller fariseerna som sagt på med honom, ställer massa frågor om honom, om hans liv, hur blev han frisk och så vidare. Och så säger de till mannen så här, vi vet att Jesus är en syndare. Då svarar mannen som tidigare varit blind så här. Om han är en syndare, det vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. Och så fortsätter diskussionen. Och fariserna går på om att de är minsann rättrogna. De är Mose lärjungar. Minsann, du kanske är en av Jesu lärjungar. Men då är du lika illa ute som Jesus. Mannen, han försvarar Jesus lite. Menar att han måste komma från Gud om han nu kan göra blinda friska. Men då blir fariserna vansinniga och så kör de iväg honom och så säger de, du föddes alltigenom syndig och du ska undervisa oss. Vad du har där är andligt högmod. Det är förminskande av den här mannen. Det är att tala illa om honom. Det är att upphöja sig själva. Men så här är det. Det finns så många människor som kan berätta om att när de mött Gud så är det inte främst berättelser om att Gud säger att de är perfekta och aldrig gör fel. Utan snarare är det en tacksamhet i att få ta emot Guds kärlek, att få ta emot Guds nåd in i ens liv, där man just behöver nåd och kärlek. Och att man snarare i mötet med Gud blir uppmärksammad på brister, på fel, på synd i ens liv, men ändå så är man älskad av Gud. Jag tänker att det är ungefär det som det där gamla kyrkordet syndanöd betyder. Man får en nöd över sitt eget liv, över vad man har misslyckats med, vad som har blivit fel, hur det har drabbat både andra människor och Gud och oss själva. Man ser inåt, inser sanningen om sig själv, och det är där och då man också kan förstå och uppleva och ta emot Guds nåd. Det finns alldeles för många av oss som är vana kyrkmänniskor som har svårt att se bristen i våra liv. Och vi tycker Gud borde välsigna oss lite mer när vi är duktiga. Felen de ser vi hos andra, i andra, bland andra, men inte hos mig själv. För vi ger ju kollekt, vi är med som ledare, vi ställer upp när det behövs, vi städar kyrkan, vi har barn som väljer att gå till kyrkan. Vi kan liksom klicka check på varje ruta. Alltså då borde ju Gud minsann ge oss lite mer utifrån det jag levererar. Till den sortens tankesätt så replikerar Jesus på ett lysande sätt i de sista verserna i det här kapitlet. Han säger så här: till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser ska se, och de som ser ska bli blinda. Några fariser som var tillsammans med honom hörde detta och sa till honom: är kanske vi också blinda? Jesus svarade: om ni vore blinda skulle ni vara utan synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar. Alltså, vad menar egentligen Jesus här? Jo, den centrala meningen är det sista. Om ni vore blinda skulle ni vara utan synd. Men nu säger ni att ni ser och er synd står kvar. Hör här, fariserna är andligt blinda. För de tror, de vet att de själva har det. Att de liksom knäckt koden. Att det är de som är andligt rätt ute genom allt de kan, genom allt de gör, genom allt de lyckas med. Det menar Jesus när han säger att de säger om sig själv att de ser. Men Jesus menar att det fungerar tvärtom. Att det är den som inser att man är blind som är den som räddas. Den som inser att ja, men jag är en syndare, jag får inte ihop det själv. Jag lyckas inte med allt, livet blir inte precis som jag tänkt. Och min egen förmåga räcker inte till. Det är att vara blind, men att ändå se. Och när man har den inställningen, det är också då man kan ta emot och förstå Guds nåd och Guds kärlek fullt ut. Den kommer aldrig landa hos den med högmod. Den har aldrig någon chans att liksom hamna på rätt plats hos den stolte, hos den som tycker att den kan allt. Men för den personen som öppnar sitt liv för att bli berörd och påverkad av Jesus, hos den kan ögonen öppnas och man kan inse, man kan se klart över sig själv, över den här världen och Gud. Och det är det som är evangelium. Det är vad Bibeln vill förklara. Och att se och förstå detta, det är att se andligt klart. Ja, synden är en verklighet. Synden är konkret. Den har i princip vänt upp och ner på hela den här världen från hur Gud tänkte att den skulle vara. Men din personliga synd, din otillräcklighet och dina brister, det är inte det som gör att du får lida, att du får möta smärta. Och samma är det för andra människor. Det hänger liksom inte ihop så på det personliga planet. Men samtidigt inse att man är en syndare, att man behöver bli räddad, det är att se klart. Så länge du och jag tänker att vi är vår egna räddare, vår egna herre, då är som fariserna. Och det sanna evangeliet, glädjebudskapet om Jesus, om syndens påverkan och inte minst nådens kraft och kärlek, kommer aldrig landa i oss. Det är inte genom att kunna allt, genom att veta allt, genom att ha en djup teologisk skolning, genom att ge mycket kollekt eller genom att lägga massor av tid i kyrkan som vi blir räddade. Det är inte så vi möter Gud, utan det kan vi bara genom att öppna oss för Guds nåd över våra liv. Öppna oss för den Gud är Som vi också, det är också då vi kan få säga, precis som mannen gjorde. Trots att det kan vara mycket vi inte förstår hur det hänger ihop. Han sa ju så här: men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, det här är en mångbottnad berättelse som inte är helt enkel att förstå. Här är lärjungarna och fiskar på ställen där de inte borde vara. De tänker tankar som handlar om att gotta sig i någonting. Det är inte tankar av nåd, av kärlek, av omsorg. Utan de försöker spåra någonting som inte går att spåra. Tack Gud för att det är så. Att våra egna brister inte är det som sätter oss och den här världen i lidande. Däremot så vet vi att den här världen är upp och ner. Att syndens verklighet är klar. Vi ser människor som lider, vi ser orättvisor. Hur synden liksom har ett grepp över den här världen. Samtidigt Gud, så är vi så tacksamma för den nåden du visar oss. För det är faktiskt så att allting kring dig, kring din kärlek, kring att tillhöra dig, det är nåd. Det är någonting vi bara får ta emot. Det är inget vi kan prestera oss till, det är inget vi kan arbeta oss till. Och förlåt oss Gud när vi blir som fariséerna, att vi tror att vi sitter på alla svar, att vi vet allting, att vi går i kyrkan och då har vi minsann rätt och Gud borde göra på vårt sätt och vi kan berätta för andra vad som är rätt och inte. Förlåt oss för det. Helige Ande, ge oss av din närvaro så att vi kan förstå ännu mer vem du är. Amen.